Grattis Sverige! Du lyssnar på Kungpodden med Anders William Berg och Ante Wiklund.
Jag honom såg en gång. En härlig konung.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans likes var helt i skolan.
Coming to King. Best not miss.
Jag tror faktiskt inte. Gustav den hemske
kungen! Nice.
Hej, välkomna till Kungpodden.
Ja, hej, välkomna ska ni vara, säger man.
Mm.
Vi spelar in ett avsnitt en helt annan dag än vad vi spelade in förra avsnittet.
Det är inte alls så att vi just har blivit klara med avsnittet om Karl Knutsson Bonde och nu direkt spelar in ett till avsnitt.
Nej, det är en helt ny naturlig dag här i bildsköna Lödöse.
Yes.
Som vi precis som förra veckan när vi spelade in ett avsnitt inte ser så mycket av, för vi sitter ner i en källare.
Nej, men det är fortfarande soligt ute.
Men, och vi håller humöret.
Vi håller humöret.
Vad ska vi prata om idag, Ante?
Idag ska vi prata om tre kungar som vi inte pratade om i förra avsnittet.
Ja, Knatte, Fnatte och Tjatte, även kända som Kristoffer av Bayern, Christian den förste och Hans den förste.
Jag tänkte just fråga vad Hans, liksom hans, om han kallades för Hans den förste, för allt så här som jag sett av honom är bara Hans.
Ofta så står det, alltså i Wikipedia-artikeln till exempel, så står det John the någonting om det. Och så, inom citationstecken, Hans. Under min lilla forskning har jag inte fått reda på varför. Alltså han heter ju Johan. Och Hans är en variant. Alltså Hans är ett smeknamn på Johan.
Ja, jo, men...
Ja, det känns som att det är en diss mot honom. Att han heter Hans, men jag har inte läst någonting om det. Det är bara som att alla jag läser är bara införstådda på skämtet. Jag är inte det, så alla bara... Hans! Men,
det har kommit till en punkt där man så här, alla drar det skämtet och ingen vet varför. Utan alla bara så här... Alla gör det här nervösa skrattet, men ingen har koll på var det här kommer ifrån.
Ja, varför ska vi göra ett avsnitt om tre kungar? Vi har ju väldigt länge nu börjat närma oss det här ett avsnitt en kung. Men vi ska göra ett avsnitt om tre kungar på en och samma gång av lite olika skäl. Det största skälet är väl kanske att de regerar väldigt kort tid. Och de här kungarna är ju då parallella med Karl Knutsson Bonde hela tiden.
Yes.
Jag tror väl att den sista av dem, nej, han tar över där Karl Knutsson slutar lite grann. Men det är lite samma...
Det är samma epok ändå. Samma epok. Av kaotisk Kalmarunion.
Jag tycker liksom att det här är en podd om svenska kungar. Och Karl Knutsson är periodens liksom svenska kung for real. Det är så att han är svensk, eller finne. Men typ, ja, det är väl Sverige på det.
Nej, alltså antagligen var han inte finsk. Det var bara något som en källa trodde.
Och då tänker jag väl liksom mer som att de här danska kungarna strösslas över liksom. De är mer Kalmarunionskungar än vad de är svenska kungar.
Precis.
Så vi kommer ta dem, och plus att de är danskar, och fuck dem. Älskar Sverige, hatar Danmark, och så vidare och så vidare. Så vi tar dem lite svepande, är tanken.
Men innan vi går in på kungarna, så är det hög tid. Det var länge sedan nu, känns det som. Att vi går in på våran systernyhetskälla, Svensk Damtidning.
Är det möjligtvis dags för Kungpoddens bevakning av Svensk Damtidnings bevakning av, vad då inte?
Det svenska kungahuset. Fick ni reda på nyheten?
Det kan jag tyvärr inte tala om. Man får reda på det på ett alldeles speciellt sätt.
Nyheter på svenska.
Jag vet att vi har lovat att vi inte ska hålla på och snacka om corona. Jag ska inte göra det heller så mycket. Lite grann.
Det är mer att Svensk Damtidning pratar om corona.
Precis, kanske. Och vi kan väl kritisera dem för det kanske. Men de är ändå en nyhet. De är en nyhetsmedium. De måste stay current. Alltså, framförallt med tanke på att vi nu inte alls spelar in det här avsnittet typ 2 veckor innan det släpps, så kommer det här också vara väldigt aktuellt om 2 veckor. Helt ärligt också gissar jag på att coronakrisen är inte över om 2 veckor, så jag tror att vi är safe där.
Jag säger såhär, över och bortglömd. Och alla bara såhär, det där lär flyga.
Corona, va? Fan, va? Ölen. Kommer den igen? Alla börjar skämta om att det är ölen igen, som alla gjorde de första 2 veckorna, och det var inte var kul. Svensk Damtidning. Stora bråket om kungens nya bil. Det är kris.
Som så ofta med Svensk Damtidning så får jag lite känsla av att de så här, they're overshooting.
Nej, det är en jättenyhet där. Det innehåller allting som har med nyheter att göra.
Jag backar och jag håller med.
Kungen köpte en lyxig BMW mitt under krisen. Detta har väckt starka känslor. och mycket kritik.
För att kungen stimulerar näringslivet i denna svåra tid. Så
kan man ju tillägga så här också att kungen fyllde år nyss.
Ja.
Så han har köpt en bil till sig själv i födelsedagspresent typ. En BMW.
Ja. Så han gör något för ekonomin och treatar sig själv efter hårt arbete.
Du går direkt in på den. Det är också det är kul. För lite längre ner så är det faktiskt också att det är flera ekonomer citat, som påstår att det kan finnas...
Det är så svårt att vara lustig i det svenska damtidningen. Men okej, fortsätt.
Ja, kungen försvaras av ekonomen. Det finns en falang som försvarar kungen och hans bilköp. Den konsumtionspositiva. Jonas Frycklund är biträdande chefekonom på intresseorganisationen Svensk Näringsliv. Han menar att kungens köp kan leda till positiva effekter för hela samhället.
Så jävla roligt större att det inte är åtminstone bara någon nationalekonom på, någon liksom, på något
Svensk
universitet.
Näringsliv.
Jan Shillington.
Johannes Pengar har sagt... Jonathan Rik tycker att det är bra att han köper pengar. Men då,
Scam McSnake Oil wants to tell you.
Vår kung Carl Gustavs allra största kritiker som då har tänt den här gnistan, det är Gunnar Relin, för detta programledare för SVT-klassikern Filmkrönika.
Va?
Som har
så
skrivit...
det är den jävla chefsekonom på Svenskt Näringsliv mot för detta programledare för Filmkrönika.
Yep.
What the fuck?
Nu ska vi se. Hela den här nyheten baserar sig alltså på en tweet som Gunnar Relin skrev. Kris. Företag går i konkurs. Folk förlorar jobben. Massvält hotar i en rad länder. Och kungen köper en bil för 1,7 miljoner. Ett sant föredöme. Slut på
tweet. Han kanske bara menar allvar då.
Han tror jag är allvarlig. Att han är så här, det här är hemskt att du lägger
nej, pengar. Nej, men det kanske inte var en sarkasm. Han kanske menade att det var ett sant föredöme.
Ja, du tänker så.
Han köper en dyr bil när företagen krisar. Det är väl bra, eller?
Asbra. Ja, det är lustigt att han säger det i samma andetag som i företag går i konkurs. Däremot så gissar jag på att BMW går inte i konkurs just nu.
Jag tycker att kungen sysslar med en form av mini-keynesianism här. Att han som l'état à moi, han är ju staten. Och han liksom skickar in ett litet stimulanspaket som stimulerar ekonomin och även hans underhållning.
Ja, just det, för att han är staten, ja, precis. Mm. Ja.
Vänsterkungen, keynesianen.
Rik Krösason tycker nog snarare typ att det är någon slags trickle-down economics grej. Men han är inte ensam mot sin åsikt, den här Gunnar Filmkrönika, tydligen. För det är många andra som är upprörda. Står ingenting om vilka det är som är upprörda.
Är det han från Söndagsöppet som är också, eller? Han är död i för sig, tror jag.
Ja, okej. Dobidoo-programledaren är väldigt upp... Nej, jag vet inte.
Lasse Kronér. Free Lasse Kronér för övrigt. Jag tänker aldrig släppa hur orättvis MeToo-ad han blev.
Han blev väldigt MeToo-ad.
Ja, väldigt orättvis MeToo-ad.
Ja, han kanske var orättvis MeToo-ad. Ja. Han verkar väldigt skön.
Mm.
Ah, ja. Nu,
jag blir lite nervös nu, för att om man inte går in på varför vi försvarar att han blir MeToo-ad. Om vi går in på det så finns det ett sidospår. Om vi inte går in på det så
vi går inte in på det.
Våldtäktspodden. Men ja, fortsätt.
Det var inte så där jättemycket mer. Krisen har gjort det uppenbart för hur pass viktig konsumtionen är för ekonomin. Has it though? När den rubbas leder det till arbetslöshet och att folk förlorar jobbet. Det har man inte tänkt på under goda tider, säger Jonas. Har man inte tänkt på att när ekonomin är dålig så förlorar jobben på goda tider? Det tror jag man har tänkt på. Det känns som att
jag förstod inte vad du sa. Har man inte tänkt på
han
att...
Han säger, krisen har gjort det uppenbart hur pass viktig konsumtionen är för ekonomin. När den rubbas leder det till arbetslöshet och att folk förlorar jobbet. Det har man inte tänkt på under goda tider, säger Jonas. Jonas har tydligen noll koll på typ så här, ekonomins historia. Det är väl ingen nyhet att...
Nej,
det har man väl visst tänkt på.
Så här, när folk inte köper saker så får man inga pengar. Eller
det visste inte vi innan den här krisen, säger Jonas Riksson. Efter krisen, om vi vill att det ska finnas företag och fabriker som tillverkar varor och tjänster som vi behöver, så är det viktigt att vi fortsätter konsumera. Ja. Och sen är det bla bla bla, kungen måste få bestämma själv vad han vill, bla 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 bla.
Väldigt konstigt att Filmkrönikan killen gör en tweet och då måste Svenskt Näringsliv bemöta det här i försvar till hans majestät konungen.
Jag känner lite att antagligen har den här Filmkrönikan snubben bara skrivit typ en liten halvlustig tweet. Han har väl sett att kungen har köpt en ny dyr bil och bara, aha,
och
det var väl lite fult.
Och sen är bara Svenskt Omsidning så jävla bra på att publicera nyheter.
Exakt, ja. Så de ringer upp Krösus Riksson på Svenskt Näringsliv och bara, kan du kommentera det här? Kan du krossa honom åt
oss? Man kan inte kritisera Svensk Damtidning för att inte kunna sitt hantverk.
Nej, precis. Ja, men det är så släpper vi nyheterna och så är det dags att gå tillbaka till dåheter.
Du lyssnar på Kungpodden med Anders William Berg och Anders Wiklund.
Ja, dagens kung, dagens kung, trallalala, dagens kung i plural.
Kungar.
Precis, det är pluralformen av kung.
Yay.
Innan jag går in på en enskild kung här så tänkte jag säga lite kort, gå igenom när de, ja, när alla tre regerar och lever och håller på. Eller, nej, jag sa lever, jag vet inte, jag orkar inte kolla upp det. Men när de regerar i alla fall. Så, Kristoffer av Bayern, han är svensk kung hösten 1441, den 6 januari. Nej, tvärtom. Han är svensk kung hösten 1441 till den 6 januari 1448. Han är dansk kung 9 april 1440 till 6 januari 1448. Han är norsk kung 1442 till 6 januari och har skrivit år 2448. Jag menar såklart 1448. Så 1448, slutdatum för alla grejer. Men som ni kanske hör, de mer observanta lyssnare här, dansk kung 1440. Sen 1441 i Sverige, sen 1442 i Norge. Ni märker glappet här. Ni som lyssnade på KKB-avsnittet kanske förstår lite varför.
Om vi inte klippte bort alltihopa.
Hoppas jag inte gjorde. Men det är turbulent i Sverige även om man börjar.
Exakt,
förstå.
Mycket hit och dit.
Det, ja. Sen då så har vi Kristian den första. Mikrotyrannen. Kristian den kanske lite tyrann. Han är svensk kung 1457 till 1464. Han är dansk kung 1448 till 1481 och norsk kung 1450 till 1481. Så, som ni märker, han är svensk kung i bara 7 år, men han är dansk kung i 33 år. Och han blir också svensk kung 9 år efter att han blir dansk kung. Anar ni glapp, kära lyssnare? Kan detta förklaras av politik?
Va?
Tumult, möjligtvis. Tänk er det här nu, alla de här luckorna. Poängen att jag förklarar det här för lyssnarna. Tänk er nu, Carl Knut som bundes kommer in och knipsar hål i vår fina kungalängd liksom.
Inte bara Carl Knut som bonde, utan också en massa andra jävla, ja, Jöns andra Bengtsson och Nils Sture,
talibankrigare liksom, som bara
mujahedin i Dalaskogarna.
Men det är verkligen så, ja, man får verkligen. Ja. Afghanistan krigsherrar. Tänk, så det här är Sverige på den här tiden. Sådana här svenska flyktingbarn som kommer till rum.
De jävla skägglösa barnen
som kommer till Afghanistan. Full circle.
Exakt.
Sjukt om någon bonde från Carl Knutsson bondes härjningar flyr
till Afghanistan. It's seemed like the...
Kan de inte flytta någonstans i närområdet istället? Särskilt nu på medeltiden känns det väldigt onödigt att åka ända hit. Hur som helst. Och sist då, men inte minst, kanske lite minst, så är det Hans den Förste. Han är svensk kung 1497 till år 1501. 4 år, lyssnare! 4 år.
Loser.
Han är dansk kung 1481 till 1513. Tar alltså direkt över efter farsan, Kristian den Förste. Och är kung i 32 år. Kung av Norge 1483 till 1513. Så ja, man blir krönt 2 år senare i Norge än man blir i Danmark. Lite glapp i Norge med. De har ett bättre grepp om Norge, men de har ett jävla problem att hålla Sverige. KKB fuckar den, ja, Sveriges kungalängd.
Är det så att under Hans den Förste så sitter Norge fortfarande bara så här: Erik av Pommern kanske? Sverige bara, no, Jonas. Fan, lägg bara ner.
Först är så här, men han är fucking jävla piraten på Gotland. Nästa gång bara, han är fortfarande pratare. Och bara, han är död! Släpp det bara. Jo, men hans lik kanske skulle kunna
fundera på. Han,
jag funderar på om hans lik ändå inte hade varit en bättre ledare än vad vi är.
Så ja, där har vi så här, ett nötskal varför Norge är så här, totalt meningslöst i 500 år.
För att de inte har något självförtroende. Så de bara ett
lyckligt. Det dubbelt upp tillsammans.
Ja. Ja, men låt oss då gå till Kristoffer av Bayern. Varför heter han det då? För att han är en bajskorv. Haha, nu var jag färdig med det skämtet.
Istället han är från Bayern. Han måste gilla Bayern München och så.
Han är från Bayern. Så han är från Bayern. Och Kör
han är från Bayern, så han är från Bayern.
Ja. Och i och med att han är från Bayern, så är han från Bayern. Vilket betyder att han är inblandad i husitkrigen. Ni kanske minns att vi har nämnt husiterna. De är religiösa fundamentalister och tjeckiska nationalister.
Slåss mot heliga romerska riket, va? Eller heliga... Ja.
Ja, tysk-romerska riket. Sen är det att de lite slåss mot allihop, typ.
Ja, ja.
Alltså, polackerna blir inblandade i den här konflikten också. Kristoffer av Bayern bråkar med polackerna och lyckas fördriva polackerna från Prag, tror jag. Och han gör det väldigt skickligt och sådär, så han har lite rykte om sig innan han blir dansk kung av att vara en imponerande tysk furste som minsann vet hur man slåss. Det här kan ju vara intressant för den danska valmonarkin när de måste tillsätta någon efter de har fördrivit det som var tänkt att vara deras liksom Wittelsbach-dynastin här under Erika, den tar ju slut med Erika Pommern för att de jagar iväg honom till Gotland.
Ja, han kommer ju aldrig därifrån. Jagar man bort honom eller är det bara att han så aldrig kommer tillbaks? Han blir liksom...
Nej, han blir avsatt.
Han blir avsatt,
ja. Men han vill inte ha honom.
Men han blir väl avsatt långt efter att han har fastnat på Gotland. Ah, ja, skitsamma.
Det är möjligt. Ah. Han är i alla fall avsatt vid Kristoffer av Bayerns tid.
Ja, och det är väl Kristoffer av Bayern är väl släkting med Erika Pommern också?
Ja, på något höger
eller något sånt där. Det är väl alla sådana höga adelsmän vid den sidan. Alltså.
Ja, men hans militära rykte då, det ger honom lite cred. För att han kommer till... Ja, när Danmark väljer honom så är de... Ja, de har massa kaos på massa olika fronter. Så han ärver gamla konflikter. Jag föreställer mig att det är för att så här... Okej. Det här kommer att vara jävligt tufft. Vi har ett bonduppror på vår egen kontinent. Vi har vår gamla kung som lever pirat på Gotland och måste hantera det här. Dels för att det är pinsamt, dels för att det stör sjöfarten. Vi har också KKB som har tagit makten i Sverige. Och Lübeck, nu våra vänner igen. Kommer och går, eller våra tillfälliga väl i alla fall. De börjar bli väldigt oroliga att vi, ja, i och med Eriks piratande på havet. Och att Erik vänder sig väldigt mycket mot de nederländska handelsmännen. Så att liksom vår kassako Lübeck här, vår bästa handelspartner, vi börjar tappa investors liksom. Men för att du ska känna dig motiverad i det här, så tänker vi inte kröna dig till kung, utan till ärkekung.
Det är liksom som bara, kung fast jävla mycket kung.
Så det är faktiskt kul. Kristoffer av Bayern är unikt i svensk och typ nordisk historia, tror jag, att han, om jag minns rätt från Lars-Olof Larsson, att han kröns till ärkekung. Och man kan ju tänka sig något lite som så här Super Saiyan steg 3 kung, liksom precis, this isn't even my final form kung.
Hans hår blir blått och börjar lysa och sånt.
Ja, precis, allt. Men det kommer då från att du kanske känner till termen Archduke, ärkehertig Franz Ferdinand, sån här första världskriget. Alltså Habsburgarna har börjat kalla sig för ärkehertigar eftersom att, och jag har förstått det här som att du kan inte riktigt bli en kung i tysk-romerska riket eftersom att du får inte bråka med den riktiga kungen som inte är en kung, kejsaren. Så, men eftersom att kejsaren är skit ofta och liksom, det innebär ofta inte så mycket, så är det liksom att hertigrollen i sig kan vara liksom så högt du kommer rent formellt. Men de som blir riktigt mäktiga då, som Habsburgarna till exempel, de börjar kalla sig för ärkehertigar. Och man börjar inse att ärke, det är ett sätt att liksom verkligen så här, top notch.
Det är lite som de här, vad var det du sa? När jag sa stjärnstopp så sa du...
Ja, de är hertigar, men det är stjärnklart, solklart, allting klart.
Just det, ja. Och Erika Pommern bara...
Som jag sa, i det förra avsnittet du spelade in för flera veckor.
Ja, just det. Inte det här avsnittet, just det.
Men hur som helst... och tanken då är väl att ärkekung, eftersom han är kung över tre riken samtidigt, så ska det vara, du är en jävla superduper kung, du förtjänar den termen. Så när han har fått de fina orden då, så tar han sig an de här problemen han har ärvt. Jag skrev det i ordningen först. Jag tror han löser det tidigt i alla fall. Han löser bondeupproret. Detta bondeuppror var ett uppror i norra Jylland som hade brutit ut. Det började våren 1441. Ja, i Vendsyssel. Jag tänker inte tråka ut med dansk geografi.
Nej.
Jag menar, det är bara platt allt uppe då. Det är typ samma yta alltihop. Föga förvånande. Utlösande faktorer var troligen missnöje med krav på nya avgifter från kronans fogde på Ålborgs slott och lokala adelsmän. Men vad man tror gav dem lite... Det är inte helt olik situationen med KKB, som ni kanske minns från förra avsnittet, att i och med att Erik satt som avsatt kung på Gotland och hotade med att ja, det kan minsann komma en ny kung om det inte passar er. Det ska ha motiverat upprorsmännen då. Inte för att man kanske så här, Erik och Fomen hade ett riktigt bra program för bönderna eller sådär, utan mer liksom bara att det finns ett hot liksom, är ju någonting som ger dem lite leverage. Det går väl rätt bra i början. De överfaller slottsfogden Eske Brok på Ålborg. Men här, ja, han är väl Jösse, vad heter han? Jösse från Engelbrektsupproret. Jösse Eriksson, va?
Från Engelbrektsupproret eller från...
Engelbrektsupproret.
Ja, det tar väl.
Jag tror att han är den här sagans Jösse Eriksson lite i alla fall. Eske Brok. Han blir besegrad och misshandlad till döds. Det är verkligen så här. Medan lokala stormen fick se sina sätesgårdar gå upp i rök. Och ledaren för upproret hette Henrik Tagesen av ätten Reventlov. Det låter ju lite lik typ. Jag tror han var väpnare då. Så var liksom lite lågadlig, lite shitty adel, typ som ängelbrekt och sådär. Och man vet inte exakt motiv och bla 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 bla. Men det sprider sig, det går bra. Men den 8 juni vid Sankt Jörgens bjerg, där bönderna förskansat sig bakom en vagnborg på ett liknande sätt som de tjeckiska husiterna med framgång brukat göra. Ja, och då spekulerar Lars-Olof Larsson om att de använde tjeckiska taktiker. Och Kristoffer av Bayern,
haha!
Jag blev vald av en anledning. Så han fucking massakrerade dem. De förintades bokstavligen i sin vagnborg. Och när Henrik Tagesen då, han grips och steglas. Kommer du ihåg vad det är, inte?
Ja, det är så här, man blir satt i ett hjul, va?
Du bryter benen i kroppen på någon så att det är mer formbart, så att du kan vira den här kroppen runt ett hjul. Och sen får man hänga där uppe. Och sen så åt korpar upp honom levande.
Nice. Så, eller som jag sa, ljudeffekten.
En mer liksom, lite gladare take på det där.
Ja.
Men det här var steg ett då. Det börjar bra med anti-check-taktiker
så... mot shitty låtsas Engelbrektsuppror.
Ja, precis. Ja, danskt bootleg Engelbrektsuppror. Det är inte lika imponerande. Nej. De blir fucking destroyed i alla fall. Så det ser ju bra ut. Det börjar ju bra för Kristoffer och Bayern. Danskarna är mycket nöjda. Sen då så ska han lösa problemet med KKB. Och då tänker man, ah, när krigarkungen ska komma in och krossa honom. Nej, han betalar KKB 40 000 mark to fuck off.
Ja, just det. Ja.
Han köper ut KKB som kung helt enkelt.
Ja.
Och någonting som jag i förra avsnittet trodde du skulle prata om.
Mm.
Det är att han lovas ju då, KKB lovas ju det här massa län, förläningar i Finland och bla 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 bla. Ja, det han får mer specifikt då, han insätts i drottsämbetet och fick kungens brev från den stora finländska förläningen på livstid, omfattade hela Åbo biskopsdöme utom Åland och där till Öland som pantlän. Allt tycks vara frid och fröjd, bla bla bla. Problemet är att herr Christer, eller Christian som du kallar honom då,
Christian
Nilsson Vasa, han bara säger, när han väl kommer för att ta över de här förläningarna, då säger Christian Nilsson nej.
Det hade jag missat.
Han går bara inte med på det. Och han reser också skadeståndsanspråk mot KKB.
Jo, just det.
Han bara vägrar. Och då passar kung Kristoffer på att säga att han reducerar helt enkelt Karl Knutssons maktbas. Det här är lite som, jag vet inte, det är som en bostadskö typ. Och bara, den här snubben har inte betalat sin hyra, så du får ta över det här. Man kommer dit och bara, nice, jag sa åt mitt gamla hem, nu ska jag flytta in här. Då kommer dit och säger, jag vill inte att du flyttar in här. Vi ska se vad mäklaren säger. Om det mäklaren säger, du får en tiondel av lägenheten.
Var det skrubben då?
Så, och det här är ju intressant då, för att det här kan ju bidra till varför KKB är ganska så här resentimentsfull mot. Alltså han förmjukar ju KKB ganska mycket, helt enkelt. Han ger honom ett löfte som han sen bara inte lever upp till. Och sen bara, sorry.
Precis, det är det som händer. Det är det som orsakar att KKB till slut bara sitter på sin lilla gods vid ryska gränsen. Det tror jag också att jag glömde nämna, men han sitter ju bara och typ vaktar gränsen i princip.
Ja.
Skitsamma. Nu är det inte KKB vi ska snacka om.
Ja, det här är lite som det här, det finns ett klipp på Obamas, vad fan är det? Den här White House Correspondence Dinner när han bjuder in alla journalister och sådär. Så står Obama och bjuder in Trump, för Trump var ju demokrat väldigt länge.
Ja, just det.
Och så, för att Trump har typ pratat lite redan då om att så här, maybe I'll run for president någon gång. Och då Obama hånar typ honom om det lite grann där.
Ja.
Och så att alla så här journalister och typ komiker och skådespelare och de skrattar och tycker det är så jävla roligt.
Ja.
Och så zoomar de in på Trump när han bara sitter och nickar lite. Vi får se.
Ja.
Men det är folk som har spekulerat i att liksom, det var där.
Ja, det var där. Det var
här, lämna demokraterna, bli en republikansk frifräsare. Och så här bara, du vet, han har ju inte White House Correspondence Dinners heller.
Nej.
För han är ju såhär, nej, jag tänker inte bjuda in en massa jävla journalister som ska sitta där och bara fuck dem typ. För han bara, det var lite det som hände här typ. Att han skrattade åt KKB och han bara
Man vet aldrig.
Se vad som kan hända. Man får se vad som framtiden har. Det är en dansk jävel.
Ja.
Så är det.
Nu ändrar jag mig, han är en härlig konung ändå.
Men han är Trump, då jävlar. Så Kristoffers styre, det kan beskrivas ganska mycket som väldigt mycket regemen politikum. Han, särskilt gentemot Sverige, han låter riksrådet bestämma nästan allt. Han tar, han har en hands-off approach. Ja, inte minst då så att han gör en revidering av landslagen. Och det här är lite intressant faktiskt då. Att i kungabalken, den uppdelade landslagen, som för övrigt är gällande fram till 1734, PDQ, finns dock inslag om... som är kraftigare än den gamla landslagen som markerar de principer som råd aristokratin kämpat för sedan den första landslagens tillkomst. Och det gäller då främst saker att kungen har skyldighet att med sitt rådsråd i Sverige styra sitt rike Sverige och råda med införda svenska män och ej utländska.
Ja, just det.
Den härliga aristokratiska xenofobin tar aldrig mera Franco Giovanni Luigi Bitutti.
Mamma, och han står, Franco står där och han så här hatt åker upp i luften och han ser
ja, mamma
mia. Ja. Vad fan hände med Franco Giovanni egentligen?
Ja, och de understryker en massa jävla skit här. Ja just det, de för till de här grejerna, den här göticismen typ, att Sveriges rike är i hedentid sammankommit av Svea och Gota land. Och ej finnes Gotanamnet någonstädes faststondande utom allenas i Sverige, ty härifrån utspyddes Goterna till andra länder så som skrifterna berättar. Göticismen,
också.
Den här idén om att Sverige är da bomb för att Sverige har Götaland och Götaland är Goterna och det var de som fuckade hela Rom, vilket också så här. Här kommer ett stort logic-klipp, vilket gör att det är de som är de riktiga romarna. Vilket är att så här, man bara, varför är ni stolta över det? You ruined everything. Men och då är då alltså det svenska riket var kristenhetens äldsta och det stolta traditioner fördes nu vidare. Och det är allt det här med Magog, att i göticismen så är det att en biblisk figur, en Abrahams son, Magog, kommer med ark, eller kommer Noah med
den
ark,
första svenska kungen.
Ja. Det är väldigt förvirrande. Det märker jag ju att Kristoffer, alltså vi behöver inte gå in så mycket djup på göticismen. Det roliga är att Kristoffer av Bayern bara accepterar så mycket så här inskrivningar av göticismen.
Ja,
det måste verkligen vara sån här jävla segerrus som rådsaristokratin här känner nu. Att de bara så här, och skriv att enligt Bibeln så är vi bäst, vi är romare och vi är direkt från Abraham. Och det är liksom så här.
Kristoffer bara, ja visst.
Jag vill bara, snälla betala bara skatt.
Jesus guys.
Så Lars-Olof Larsson beskriver det här som Kalmar är nu hans bästa tid.
Det ja, det sa Dick Harrison också. Att det var liksom det här, den lugnaste och antagligen typ bara godaste tiden i hela Kalmarunionen. De här åren när Kristoffer lät Sverige vara. Liksom.
Men det är väl för att de alltså, politiskt tyngsta spelarna är ganska nöjda helt enkelt.
Ja,
alltså,
precis.
Men däremot... man säga, det nationella adelskapet typ kanske liksom är väl, ja, inte helt nöjda. Men den här regimen politikumifieringen av Sverige, den får ett uttryck då i en ceremoni i Stockholm. Och då landstigande Södermalm, där en samling av rikets gode män är närvarande. Och det här blir ganska gay.
Jag trodde du skulle hålla oss borta från det.
Ja, fast det här är inte barnsligt. Det här är liksom, eller well, okej, okay, det är ju barnsligt är det ju, men lyssna här. Då väntar då marsken Karl Knutsson. Bonde.
Mm, snygg.
Genom Söderport drog processionen in i Stockholm, varvid Kristoffer och Karl Knutsson ska ha gått arm i arm som ett tecken på deras vänskap.
Gej!
Vänskap! Nu är det arm i arm. Jag tänker att det går att hålla varandra händerna och skuttar fram genom Stockholm.
Så här pippiskutt liksom.
Ja. Jag har helt enkelt skrivit lolgay i boken här för att anteckna. Men sen så blir det lite mer formellt. Han blir, får hela vanliga. Han åker Eriksgatan. Han blir krönt på Mora Äng utanför Uppsala. Och bla 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 bla. All good and well. By the letter of the law. Han är svensk kung.
Yes.
Så det löste han KKB-problemet. Vi har då Eriksproblemet kvar.
Mm.
Du trodde att KKB var så problemet. Nej, vi har en pirat på Gotland.
Som är hatad av alla i hela Östersjöområdet.
Uh-huh.
Mm.
Och det är det som är ganska nice, typ, att han löser allting ganska bra.
Mm.
Och bara, okay, nu måste jag bara ha den här rättshaveristiska piraten som är liksom, ja, det här borde vi kunna gå. Det här, jag tror vi tog upp det här i Erik och Pommelåsnet. Men det här är en sån här rolig formulering från Lars-Olof Larsson. Han skriver så här: i det längsta är Kristoffer inför någon form av förhandlingslösning. Erik med sina allt mer orealistiska, legalistiska ambitioner arbetade däremot på någon form av domstolsförfarande. Men alltså det är typ att han beskrivs som en jävla så här rättshaverist.
Ja, verkligen.
Och sitter där ute och bara så här: det står i boken att det är jag som ska bestämma.
Det är länge som han påstår sig att vara kungen över hela Kalmarunionen, fast han bara suttit på Gotland i evigheter och typ rövat.
Ja. Han behöver lugna honom i alla fall då, för att mycket på grund av hans kaperiverksamhet är det stora problemet. Och han förhandlar med honom, men han ser en lucka genom det äktenskap han gör. Att han gifte sig då 1445, så gifte han sig med den 15-åriga bruden Dorothea, som var dotter till markgreven Hans av Bayreuth. Beirut. Hjälp mig i tyskan.
Bayreuth, ja. Bayreuth. Men det är ju Dorothea, samma som Dorothea som jag pratade om.
Troligtvis.
Mm.
Den här Hans av Bayreuth är mer känd som alkemisten, vilket betyder att han hade ett starkt intresse för, och då har Lars-Olof Larsson inom citationstecken skrivit, vetenskap. Men det viktiga med honom är att hans markgrevskap gränsar till Kristoffers eget hertigdöme. Men mer intressant var att han tillhörde huset Hohenzollern, som 1415 lyckades lägga beslag på kurfürstendömet Brandenburg. Här är den blivande svärfaderns broder Fredrik II, som var granne här, kom invecklat,
ja,
som var granne i söder till Eriks pommerska hertigdöme. Kristoffers äktenskap med Dorothea var därför ett skickligt politiskt schackdrag i kampen mot den halstarrige kungliga fribrytaren på Östersjön.
Missade lite varför det var.
Han gifter sig in ganska invecklat för att så här, geopolitiskt omringa Eriks hertigdöme.
Yes.
Så då kan han lägga press på honom. Mm. Så på försommaren 1446 så anfaller man Gotland. Och vet vad som händer? Man erövrar landsbygden fort.
Ja, för att det men var borgen är kvar. Fält.
Men det var svårt att ta Visby. Stackars. Och det var, då var det här. Vi har omringat Pommen, vi har nu omringat Visby. Vi ska nu lägga press på Erik.
Mm.
Och då kommer de till Visby här då med 2000 man för att vara lite hotfulla. Och ensamma på ett fält så möts Erik och Kristoffer för att förhandla. Och det slutar med ett avtal om vapenvila i 18 månader. Och då skulle han sluta kapa och hålla på också.
Mm.
Erik köper sig lite tid. Och Kristoffer kan inte så här krossa honom militärt. På grund av, ja, sammanfattningsvis, en komplicerad geopolitisk situation i den östra delen av Östersjön. Mot Novgorod och Ordenstaten.
Yes.
Så han kan inte anfalla. Men till slut då så spricker det här. Och Erik och Pommerns kusin hertig Bogislav dör utan arvinge. Och det är då Pommern-Stolp som är ett gemensamt hertigdöme de emellan. Och det här liksom skapar nya möjligheter att ha förhandlingar med Erik där man lägger en mer press. Till slut då så skapar det här möjligheter att på nyåret så kan 1448 eller nyåret 1447
som blir 48.
Precis. Då kan han påbörja en ny expedition till Gotland. Han förbereder den. Han tar sig till Jönköping för att göra lite överläggningar. Och så, men han tar sig bara till Helsingborg.
Mm-hmm.
För att där dricker han sin jul och insjuknar häftigt. Och ja, han dör av sjukdom helt enkelt.
Han dör av bakishet.
Mm. Något som jag tycker är väldigt kul med Kristoffer av Bayerns livsöde här.
Ja.
Det är att han är den här krigarkungen. Danskarna bara rekryterar. Vi kan välja vem som helst. Det är liksom inte så stort problem än så här claims och så just nu. Jag har ingen arvssituation att slå oss till. Vi rekryterar den här krigarkungen. Fan vad bra han hanterar bondeupproret. Vi hade inte ens ett svensk debakel som med Engelbrekt. Han bara krossade dem. Fan var så här, men han kan också vara skillfull med KKB. Köpa ut honom utan att han får så mycket och så.
Nej.
Erik av Pommern, det här är egentligen bara, han har ju ingenting. Han sitter ute på en öde. Men det är så jävla så här: vem står när de andra faller?
Erik
står när de andra faller. Vilket är kul. Han gör ingenting. Han bara sitter där ute och det är liksom något sånt där. Fan, jag gillar Erik av Pommern. Jag hoppas jag inte gav han barnehugg, för då ångrar
jag
mig.
Jag kommer inte ihåg heller.
Han är jävla skön, Erik av
Pommern. Jag älskar honom nu också. Alltså. Ja. Det är verkligen när han står och så här, får veta att Kristoffer dör, har dött. Ja. Och han bara, I did that.
Det är så nice med Erik av Pommern, för att han har så här över... Alltså, han borde inte vara med så länge i spelet som han är.
Han är med så jävla mycket längre än vad han förtjänar. Ja. Jävligt gött. Mm.
Vilket. Vi kan nämna kort om Norge då. Vi pratade ju också med KKB avsnittet, men hans kröning dröjer ju lite i Norge. Bara för att de är så här, ah, men Erik, vi tycker ändå Erik är ganska bra. Och det är särskilt den här Sigurd någonting, en stor man där som känner någon form av lojalitet i Kragofon, men det är lite oklart varför han gör det. Men när han kröns då till kung av Norge, vilket görs i Lödöse, som är svenskt vid den tidpunkten, men det är ändå där det görs, då utfärdar man lite bud om att man ska vara schysstare mot bönderna. Samtidigt som man liksom, det här är inga lagstiftningar, det här är liksom kungliga dekret bara.
Mm.
Där man säger att fogdarna måste lyssna mer till bönderna, vara lite mer lyhörda, och det här är efter Engelbrektsupproret.
Ja.
Men samtidigt så är det att man vill förbjuda bönder att ha med, man får inte ha med vapen till allmänna platser och sådär. Så man fick avväpna dem och liksom, vi ska inte vara så hårda mot det, snälla, bara så här.
Sluta vara en militär.
Ja, man försöker pacificera dem, både med morot och piska typ. Lars Ulf Larsson går in lite intressant på att en förklaring till, för under den här tiden så genomförs någon form av så här land, ja, det är något kloster som tittar över ja, Norges besittningar och gårdar och sådär. Och Norge är extremt mycket fattigare än vad alla andra länder är. Eller vad andra.
Trots sin väldigt diversifierade
ekonomi. Ja, men även deras jordbruk liksom är jävligt fattigt. Så att de är liksom, alltså om de hade velat göra ett engelbrektskt uppror så de hade kunnat finansiera det en kvart typ liksom, så de har blivit mördade. Så det är lite intressant. Men, vad är då Kristoffer Bayerns eftermäle?
Mm.
Jag tycker han låter hyfsat kompetent, men det som har lämnat oss en källa som finns honom, det är Karlskrönikan. Skriven av KKB, som vi beskrev den här Trump-analogin där han satt sentimentsfull. Vi kan ju läsa lite hur de beskrev Kristoffer Bayern. Så här står det i Karlskrönikan bland annat. Han är hungersnördskungen, Kristoffer Barkakung, hatad av alla. En omoralisk, lismande spjuver som ägnar dagarna åt att ljuga, intrigera samt förtrycka och pungslå bönder. Så mycket att de tvingas göra bröd av bark. Kristoffer är framställd som en smälf... Ja. Det här fortsätter, det är Dick Harrison som beskriver då. Kristoffer framställs som en smällfet. Han var gangstfet alif. Han var fet hela livet. Nattsuddare som svär, spelar, häller i sig starka drycker och vräker ur sig snuskiga vitsar. Rätt skön ändå. Men, ja, fet och vulgär.
Jag förstår att det här, att pungslå betyder att han tar pengarna från bondarna, bönderna antar jag.
Men
jag vill ju tänka att det är en sån här som de störiga i högstadiet gjorde, att de så här kunde gå fram till en och så här slå och så här stanna precis innan de bara smällde den i skrevet liksom.
Jag har lite fler sköna efter från Karlskrönikan, men från Lars Olof Larsson då, översatt till modern svenska. Han kallas för Barkekonung.
Ja, det så, nämnde du där också.
Och det har jag med att han för det är någon form av svält under perioden, eller för missväxt. Och det är också väldigt tydligt, alltså, det har ju gått igenom Magnus Eriksson och sådär, att kungen är vald av Gud och det sker så här naturliga saker som går dåligt som är Gud som gjort det, betyder att Gud är missnöjd typ.
Ja,
så man ville spinna lite det. Men bland annat så är det hela sammanfattningen i Karlskrönikan som är: lätt kunde räknas till tårar som götos då barker kungens ögon slötos.
Nice.
Det är bara...
Man kunde räkna många som var ledsna när han dog.
Det är bara, fucking no one. På hans dödsdag då så är det ett väldigt oväder. Stormar vräker ner skogar och hus, klosterkyrkans väggar och valv i skänningar rasade, ljungselde flammade i rymden och åskan dånade. Och då står det så här i Karlskrönikan: alla som varit med och sport det svoro att det var Satan som gjort det. Så det är djävulen som bara inte kommer att hämta hans själ eller någonting.
Ja, det är bra.
Och sen avslut, det här är lite vad vi var inne på förut, men det är, så här skriver man också: i onda rådslagt mycket inne hade han och ett hastigt sinne. Över midnatt satt han och drack, och om skamliga ting var mest hans snack. Att öva otukt var mest hans ära, hans vanliga id att dobbla och svära. Att väcka tvister var hans behag, för att locka rikets män att kivas lät han samma förlänning givas åt två eller tre på samma dag. Är det någon som talar lite egenintresse här? Someone a bit buttered. And the worst fucking thing he did. Den oförlåtliga synden.
Ja, det är bra.
Mm.
Ja.
Butthurt krönikan.
Inte riktigt lika positivt inställd som vi först var då.
Mm. Så kan det vara.
Jag åt min gröt och läste
Kungpodden.
Tog väskan i min hand och kysste
Kungen!
Djup låg snön och natten såg mitt spår. där på vägen som jag traskat fram i 13 långa år.
Ja, Kristoffer av Bayern dör utan några arvingar. Vilket leder till att det danska riksrådet, ja, dels leder till att Kalmarunionen kollapsar igen. Det finns inte här några år igen.
Nej.
Kan jag värt nämna. Och sen att danska riksrådet måste besluta om en ny kung. Och först erbjuder de hertig Adolf av Schleswig. För att han är helt enkelt, ja, han är väl Bo Jonsson Gripen i Danmark. Han är störst och bäst helt enkelt. Han tackar nej. Han är hertig av Schleswig som sagt. Och han föreslår sin brorson, Christian av Oldenburg.
Mm.
Av ettmässiga skäl, antar jag. Avancerade sina positioner helt enkelt. Och då måste han, en sak som är lite intressant då, är att när han kröns till knug så måste han följa Constitutio Valdemariana. Det intressantaste med den är väl kanske då att han lovar att den danska kungen får aldrig någonsin också vara hertig av Schleswig.
Ja, den här frågan som danskarna har slagits om i evigheter. Men vem är det han lovar det här till? Är det danskarna?
Till danska riksrådet. Och till, ja men alltså det är väl, då blir väl Schleswig för starkt. Ah. Eller vad de är rädda för.
Jaha, okej. Okay. Mm.
Och eftersom att hans släkting är schlesvigare också.
Men Schleswig ska vara danskt, men det ska inte vara en dansk, det ska inte vara samma person som har kronan som äger det.
Nej.
Okej.
Okay. Mm. Så det här måste han svära då, men samma år som han kröns så dör hans, jag tror jag sa fel förut, det är hans morbror, så det är Adolfs systerson.
Mm.
Hans morbror dör, vilket så här, vem ska få det då? Inte han som har svurit vid grundlagen att han inte får bli hertig över Schleswig i alla fall. Jo,
ja, just det, han.
Det blir precis han. Mm. Så han tävlar med massa bröder och kusiner och jävelskap om det. Men på en herredag i Ribe i mars 1460 så väljs Christian till hertig av Schleswig och greve av Holstein. Och det här är ju vad Margareta och Erik har liksom kämpat så jävla hårt för. En stor bidragande faktor till Engelbrektsupproret är just det här att riksrådet blir så missnöjda för att de bara måste dö för de här träskmarkerna.
Ja, just det.
Men han lyckas helt enkelt genom arv och tjat så lyckas han med det som Margareta och Erik aldrig klarar. Han får Schleswig och Holstein.
Och det blir danskt till slut.
Ja. En och samma kung härskade över allt från Elbe till Nordkap.
Jajaj.
Problemet med det här är att det kostar fett mycket flos.
Mm.
Han lovar att ha liksom stora avbetalningar till sina bröder för att de inte skulle resa krav på arvet efter Adolf.
Ja.
Så han måste punga ut till sin egen släkt och utlösa. Alltså det är en sån petty och så här personlig konflikt som kostar så jävla mycket.
För så jävla många länder också.
Ja, precis. Jag tror att han är ganska medveten om den här problematiken. För något av det tidigaste han gör sen, det är att han, jag tror väl det året efter det här, så åker han till Sverige på en sån här släcka eldar-turné som Erik av Pommern var på. Och han är ganska populär i ett år. Mm. För att det han gör då är att han pratar väl inte så mycket. Så bara, okej, jag hörde att du gjorde en upphandling också. Mm, det kostar en del. Men det är så här, det löser vi.
Det
ordnar sig. Mm. Vi har en plan där. För vad han gör i Sverige är flera saker. Men ett av det första han gör är att han beslagtar Karl Knutssons besittningar. För Karl Knutsson är ju nu i landsflykt. Och bland annat då att han tar alltså Vadstena. Karl Knutsson har typ gömt en massa pengar där.
Det är så jävla roligt.
Genom en ganska så här villkorad donation, tror jag att det är.
Ja.
Ja, i Vadstena diariet så står det så här. Dels då så samlar han in, så han höjer helt enkelt skatterna för vanliga bondefolk. Du skrev Vadstena diariet år 1460 här. Detta år samlade kungen in en svensk mark för varje stuga i riket mot vårt lands lagar och alla pengar fördes i Danmark. Och sen så 1461, ett år senare, så kommer han till själva Vadstena. Det här är lite längre citat, men det är ändå kul med de här historiska källorna. Så köper det. Vidare vid samma tid var kung Christian i Stockholm med en stor dansk här, och han dröjde kvar där nästan hela sommaren. Han inkrävde vid denna tid en mycket betungande skatt från folket i hela riket på så sätt att var och en skulle betala en Stockholmsmark till och med kyrkornas och klostrens landsbord i hela Sveriges rike. Dessa pengar lade han beslag på och förde med sig ut i riket. Han använde dem, enligt vad som allmänt sades, till att köpa landet Holstein med. Därutöver fann kungen vid denna tid mycket stor skatt med guld, silver och pengar i Predikarbrödernas kloster i Stockholm. Denna skatt hade kung Karl lämnat efter sig där när han fördrevs från riket, och samma skatt fraktade kung Christian med sig från riket. Så han liksom var så här: "Ah, shit, jag måste dra." Springer in i klostret på. Kom där. Under en bänk någonting. Jag kommer inte hitta den. Det kommer
du.
För att alltså den svenska rådsaristokratin känner faktiskt inte till.
Nej, de vet om det. Det är de så jävla roligt att de inte vet om det.
Därefter kom nämnde kung Christian även hit till vårt kloster i Vadstena omkring Jungfru Marie födelsedag. Och han krävde även av vårt kloster att få den skatt som deponerades här för länge sedan av herr Erik, fordom kung över våra tre riken, och för att inrätta ett prästkollegium här i Vadstena sockerkyrkan och så vidare. Även denna skatt med guld och silver till ett värde av 9000 nobler och 9 nobler i tungt engelsk mynt lade kungen beslag på. Så det är också att han tar det här, men bara, nej men det är lugnt. Jag kommer inrätta ett prästkollegium här, det kommer bli grymt. Jag är klosternas vän, det kan du lita på.
Alltså, ni vill ju ge oss med pengarna.
Men det beskrivs att de svenska rådstärarna, de är irriterade. För att de hade inte känt till att Carl Knutsson hade så här stashat massa cash där. Och att de var irriterade att de inte kunde beslagtaget det själva liksom.
Men tänk dig själv om du sitter så här på en bänk utomhus någon gång, någonstans. Du sitter där skitlänge.
Yeah.
Och så kommer din typ någon du så här halvkänner, helst någon så här, någon som är större i din klass, kommer dit, sätter sig ner så här, snackar lite, skitjobbig, och du bara, kan han bara gå? Han bara, men vad är det där under? Det där fan bara, åh, det är en tusenlapp som du har suttit på i 2 timmar, jag har inte ens märkt det. Det är min. Och så går han liksom, han bara
Ja, det här inom citationstecken lånet var för att vadställa. Det är inte enda lånet han gör. Han lånar från massa, ja, särskilt mycket från kyrkan och sådär då.
Mm.
Men ja, också från privatpersoner så. Men man blir väldigt irriterad på honom. Det är inte så mycket man kan göra. Man har precis fördrivit sitt alternativ. Jöns Bengtsson, ärkebiskopen. Det är han som är ledaren liksom. Och, ja, han har precis bedrivit en kung för att han har på med massa finansiella övergrepp. Så man får väl liksom säga, ja, men det kanske blir bra det här ändå. Vi får vänta ut se hur det blir. Ge dem en chans, killar.
Q, han lägger alla pengar på att köpa Schles.
Precis. Han har köpt Schleswig hur som helst.
Ja.
Ja, vad kan man göra? Det man kan göra är att man kan börja lite så här fegt börja hinta om, ja, nej, vi tycker om det jättemycket så här, men det är ganska mycket skatter och så. Så men det skulle kunna vara så att folk blir missnöjda, vilket är väldigt tråkigt.
Så,
ja, då kanske KKB hade blivit populär. Alltså inte för att vi vill det.
Men nej.
Men jag bara menar,
men,
nice crown you have. Shame if something were to happen to it. If something were to KKB to it. Så jag har skrivit lite här. Ett spöke går över Sverige. KKB-spöke. Alla som nice. Förstår parafraseringen får klappa sig själva på axeln. Men det här gör Christian I väldigt nervös.
Mm.
Så att han backar då Ture Turesson, som är han är hövitsman, och det är liksom en Kristian, det är Kristian I:s man, hans man i Sverige. Han demotar honom från hövitsman till marsk, och det beskrivs som att han att det här blir inga protester från Ture Turesson, för han inser att okej, det här är ett politiskt spel. Vi måste liksom säga okej, vi är ganska impopulära, måste katta ner mig, och höjer då Jöns Bengtsson, ärkebiskopen, till att bli hövitsman.
Känns han från KKB-avsnittet också.
Ja, precis. Mm. Och det han gör här lite då att han, så här, ska man kunna tro att Jöns Bengtsson blir glad av, men han släpper bara den här heta potatisen på Jöns Bengtsson, att vi har så här, vi har så här tvångsbeskattat klosterna, bla bla bla. Oop, ärkebiskopen! That's yours! Och följt av det här då, så börjar han så här stalinistiskt utrensa massa KKB-supporters i Sverige.
Mm.
Det är tidiga skildringar av, typ de tidigaste skildringarna vi har av så här tortyr och så liksom. Alltså väldigt detaljerade skildringar av tortyr. Han torterar många till döds, inte alla till döds. Men bara för att så här, alltså han verkar genuint väldigt rädd för KKB här.
Han är paranoid, beskrev Dick det som.
Ja.
Verkligen.
Han rensar liksom för minsta lilla störelse. Det här är också typ, det här känns som så här tiden innan modern säkerhetspolis typ. Och man förstår hur man så här, man ska inte sprida demoralisering hos dem man ockuperar för mycket typ, för att de man ska sympatisera med. Det är verkligen bara så här. Det är inte som så här, vi har topplat Saddam och sen ska vi ge ut lite godis till små barn och säga, är det borta? Utan vi ska toppla Saddam bara, jag är tyrannen nu! Det är mig vi ska rädda för! Det är mig vi ska rädda för! I liksom total panik. Det är typ det de gör.
Ja, typ så.
Och när han ändå gör det här så passar han på så här skattetyrannia lite hårdare.
Ja, nice.
Han mördar, tar deras grejer.
Men ändå en gång.
Höjer lite skatt, man ändå är på plats. För grejen är att han kom ju med den här stora danska hären för att göra de här ursprungliga skattetyrannierna. Sen när han åker hem bara, shit, jag har skattetyranniat för hårt. jag måste mörda lite KKB-supporters. Och det beskrivs sen som att så här, när han gör det, som inte kräver så mycket man liksom, ja, det är bara att han åker runt med liksom sitt lilla KGB och dödar folk, ja, så beskrivs det som att han har ju ändå en mobiliserad här som kostar en massa pengar, som bara står i Sverige och väntar på att han ska så här, KGB är färdigt. Så, att det, så han resonerar som så att ja, när de ändå är här och ändå står här,
så kan ju de,
då kan ju de åka runt och så här, hota folk till att ge oss mer pengar. Cirkelproblematik så här. Det, var, det är en ond spiral.
Ja.
Ja, och ärkebiskop Jöns Bengtsson lämnas med den här bajsmackan i sitt knä då. Så seglar han hem sen. Vad kan gå fel? Skatteuppror.
Allt kan gå fel.
Så det är bönder från, ja, det är Upplandsbönder är det.
Mm.
Blir förbannade. Det är en klassiskt Upplandsbondebeteende. De blir förbannade, marscherar mot Bengt Jönsson till Stockholm och säger rabble, rabble, rabble. Vi kräver ändringar. Han får till slut, först så typ han lovar att prata med kungen, ja,
just
och sådär.
Det, just
det. De tror inte på det, så till slut så tar han bara, han tar ett eget beslut och bara slutar samla in skatt typ. Att det
ja, det var ju en specifik skatt, va? Någon, så här, någon specifik så här, extra stark skatt som de var jävligt arga över och ja, inte ville ha. Och han till slut bara ge med sig och bara, ah, men jag löser det, betala inte den skatten så löser vi det.
För det är också att han har ju lämnat Jönsson med en helt ohållbar situation. Han får ju liksom bara så här budgea för trycket på något sätt, ja, till slut. Att det, ja, ni, vi släpper det här, jag tar inte den skatten helt enkelt.
Ja.
Visar Christian förståelse för det här, han blir rasande. Han kommer tillbaka till Sverige, säger att det är så här, var är mina fucking pengar? Och sen säger han, det är du som ligger bakom det, eller hur? Det är du som har skapat det här upproret. För att de har inget skäl att ogilla mig. Du har liksom orkestrerat det här with your priestly ways. Han vet inte, en guds magi,
ja,
eller hur?
Så jävla, ja.
Så då fängslar han ärkebiskopen, vilket också är så här, sjukt övertramp. Han fängslar den katolska kyrkans man i Sverige.
Inte superpoppis upp på en.
Nej, precis. Bara som liksom straff typ.
Mm.
Det här provocerar fram ett, ja, riktigt bondeuppror. Det är inte bara nu att de står och typ skrämmer ett vapen, utan de tar faktiskt till vapen. MÖP är ett ord som betyder militärt överintresserad person.
Mm.
Och vi är ju uttalade, det här är en anti-MÖP-podd. Mm. Så jag tänker göra ganska stora skutt här nu.
Ja.
I det här upproret. Vi kan sammanfatta så här, det går väldigt bra för dem till att börja med.
För upproret. Yes.
Bla bla bla, tar de, ja, snart står det Uppland i låger, bla bla bla. Och de, alltså, Christians män bara retirerar och retirerar. Det går ganska dåligt. De förväntar sig att kungen ska komma. Han kommer inte riktigt tid, han kommer till Stockholm. Ja, det är typ först han kommer till Stockholm som det akuta hotet sändes till kung Christian. Så innan det hade de typ halvvarnat honom lite grann. Men borgarna i Stockholm i alla fall får gets the word to Christian.
Mm.
Men då är det, när han, kungen då väl kommer till Sweden, då är den här bonden här, den är Helgeandsholmen, vilket är liksom utanför Stockholm eller någonting.
Precis utanför Stockholm är det.
Mm. Så de belägrar väl typ Stockholm mer eller mindre.
Yes.
Och då sker ett slag. Och det är det här jag tänker sammanfatta med. För att det har gått bra för bönderna, sen händer det här.
Yes.
I och med att de lägat sig på Helgansholmen i öppen terräng, omgivna av vatten, hade bönderna i praktiken dömt sig själva till döden. I skogar bakom uppstaplade bråtade dolda bakom träd och buskar var allmogekrigarna militärt starka, men på öppna fält hade bönderna ingen chans mot knäktarna. Det är ju det här som pratar med under Engelbrektsutbrott också, att du har det billiga harnesker som har börjat produceras, det finns armborst, vilket gör att så länge du använder terrängen rätt så kan du nu slåss mot riddare. Därför bondeuppror är så effektiva under den här perioden. Men nu, ja, jag vet inte, de tänkte väl inte så långt helt enkelt. De överextendade på Helgeandsholmen. Och i Vadstena diariet då så står det så här: redan nästa dags morgon drog kungen och hans män ut för att med väpnad hand angripa bönderna. Mellan dem inleddes en förfärlig strid som höll på nästan hela dagen, ända till klockan 4 eller 5 om aftonen. Bland bönderna blev det omfattande förluster denna dag, då det allmänt påstods att fler än 60 bönder fick sätta livet till, vilket inte låter så mycket, men...
Nej, men...
Även ett mycket stort antal av riddersmännen stupade. Slutligen upplöstes dock bondehären för den här gången. Och Ture Turesson då, som var riksövetsman, ända till han fick step down,
ja, just det.
Det är han som leder allt det här, och det är han som är böden.
Det är han som leder massaken av bönderna, ja.
Precis, ja. Och Sturekrönikan beskriver det så här: Herr Ture Turesson, en ridder langer, kallas da allmogens köttmanger. Det finns en propagandaskrift då som är kristianvänlig, Danske Kong Christians Hand. Och där är det att det är hans rådslagare Magnus Gren, Ture Turesson och Klaus Rönnov som säger till honom att vara obarmhärtig med bönderna. Vilket är lite kul, för att den danska källan som är kristianvänlig, den känner ett behov av att säga, okej, okay, det här var ganska fucked up, vi får cushion the blow. Det var Ture Turesson, that sick fuck.
Det var de andra som sa att det
var obarmhärtig med honom.
Det är väl det här som Dicky också kallar för det första Stockholms blodbad.
Ja, precis. Och det är bara en bit utanför Stockholm. Man gör hela den grejen att säga, det är en bit utanför Stockholm, det är bönder som ingen bryr sig om. Ja. För att det är Kristian Tirans blodbad, så är det ju så här lite adelsmän.
Rent geografiskt är det väl bara typ en holme bort från där faktiskt blodbadet sker. Men,
Och då är det att de avrättar 9 av de här bondeledarna av 21 fängslade. Där är bland västgöten Johan Lindorm, cool namn, Lindorm är de här gamla mytologiska. Det ännu levande, blodigt kuvade bönderna lovade sedan att erlägga den krävda skeppsgärden, så de betalade den här skatten till slut då.
Skeppsgärden var det, just det.
Precis.
Ja, de som inte blev slaktade bara accepterade det till slut.
En konsekvens av det här är att Jöns Bengtsson blir jävligt populär. För att det är något så här, till och med den kristianvänliga källan erkänner att det här är något jävligt okristligt, något jävligt sjukt han har gjort liksom, det är ett övergrepp. Och det blir lite symboliskt då att ärkebiskopen har blivit fängslad, att det är, han beskrivs verkligen som en, så här, en satans agent här liksom.
Ja.
För att han beter sig sjukt okristligt. Jag börjar misstänka om det lite, så här, du vet, det kommer en tysk som är så här, spelar med kontinentens regler. Alla skandinaver bara så, Jesus Christ! Typ så här. Det är som den där Jönssonliga-filmen, du vet, när Sickan är inte med. Och så är det Peter Stormare som är ledaren för Jönssonligan. Han är typ, det är att han är så här, han satt i finkan tillsammans med Sickan, så han har kommit över Sickans planer, så han får genomföra en Sickan-kupp.
Den här inte jag sett. Jag har sett den som är med,
den är senare, den är ganska dålig. Det är ganska kul koncept i den filmen, för det här är att så här, Peter Storm är en riktig kriminell och han har kommit över det här Sickans planer, och så är att de bara så här, gör ut, så är det typ att det kommer, men det blir påkomna vid det tillfället. Och så kommer några vakter och så väntar man sig Jönssonliga, de ska typ ge ett kex till en hund som stiger distrerad. Och Peter Stormar bara tar fram en pistol och började skjuta de här sekuritetsvakterna. Var på vanhet, de bara, fan håller du på med? Liksom såhär.
Och såhär, verkligen där Jönssonligande plojtjuvarna plötsligt möter de här riktiga, det är som i det här Family Guy-skämtet när 80-talsrapparna.
Yeah, run 80s black guys, you're no match for 90s black guys.
Exakt.
Run Swedish tyrants, you're no match for German tyrants. Ja, jag har beskrivit som att både Uppsala kyrkan och Christian golbögar till påven.
Ja, just det.
Golare har inga polare.
Golare har inga polare.
Det är bekant. Men Uppsala kyrkan då blir väldigt så här, det här har gått för långt, så de skriver till påven i Rom. Och säger, ja, de beskriver vad som har hänt helt enkelt, och att det är helt jävla orimligt. Christian skriver också till påven i Rom, och hans stora case är att, ja men hallå, det är ju inte att jag har fängslat ärkebiskopen. Det är Jens Bengtsson i egenskap av ordförande för riksrådet, eller som riksövetsman och som politiker, som världsligt frälse, som har betett sig väldigt illa. Det är det dömt honom för, hans ärkebiskopsdöm. Det har han gjort jättebra.
Jag har inte fängslat ärkebiskopen Jöns Bengtsson, jag har fängslat politiken Jöns Bengtsson.
Precis, ja, han gör den switcheroon.
Smart.
Det skriver han till påven. Men sen någonting som jag tyckte var så skönt, jag vet inte, det var jävligt mobbigt liksom. För att de har ju sin, de kan skriva till påven, men, och där har de en lite skyddad roll som det, men de kan ju inte riktigt kritisera honom internt, så att säga.
Nej.
De kan ju ta en sån här världslig kritik, typ, att du är en dålig kung, utan de kan bara ha sin kanal till påven. Och det här vet ju han, så han söker upp de här skumbarna.
Vad fan sa ni? Vad fan sa ni om mig?
Så han liksom söker upp dem och ställer en mängd besvärliga frågor. Var det verkligen så fruktansvärt syndigt av kungen att låta gripa herr Jöns till följd av vad denne gjort i sin egenskap av världslig länsinnehavare? Knappast! Jöns Bengtsson hade inte gjort något fel i rollen som ärkebiskop, och det var inte heller den roll han satt bakom Rosenbom. Nej, Jöns hade begått majestätsbrott och fick nu plikta härför. Men då vägrar biskoparna att svara på de här frågorna. Och svarar att så här, bara Christian kan svara på de här frågorna själv. Så de försöker vara liksom lite så här, ställa sig över det lite grann sådär. Men det är också att de vet att om de svarar på frågorna,
det är de fucked.
Om de säger ja, så är det såhär, ah, ah, kolla på påven, de sa ja själva. Om de säger nej, så är det bara, well, then I'll kill you. Så det är så jävligt mobbar, obehagligt sådär liksom. Söka upp något offer typ, men du förtjänar det, gör du inte det, eller?
Killen som är okej med det jag gjort, säger va? Va? Okej.
Ursäkta. Rats, nästan. Ja, tidshopp. Det går lite tid. Det sker ett till bondeuppror. Den här gången mer organiserat. Och jag tror, om jag förstått rätt, det är mycket för att kyrkan sluter upp bakom dem. Så att det får, alltså, den stora skillnaden här är att de har ett mer organiserat ledarskap. Som till exempel, sitter inte på en helt jävla öppen holme när det kommer alla ryttare. Och bönderna bara, nej, men vi får säga på på det här med vapen och kön. Så jag tror inte dig.
Spring till skog!
Och så här pratar uppländska bönder.
Uppländska bönder pratar så här.
Ja. Jag tänker att de kanske lite mer pratar som The Golden One typ.
Hail,
proud sons of shit fuck
we
farming.
Sit here on the proud mounts of vad heter holmen
eller så ska spela in någon så här inspirerande video om germansk historia medan danska ryttare bara hugger huvudet av dem. Ja. Silligoses. Ja, okej, okay, så vi ska sammanfatta det väldigt fort då för att vi ska undvika allt trams. Det kan som menar att det här militära scenariet påminner mycket om Erik Pukes uppror. Det är den här Kjetil Karlsson som leder upproret. Han intar Erik Pukes roll och Christian framstår som Karl Knutsson. Ja, skitsamma. Det går ganska bra för dem först. Blablabla. De jagar efter varandra tag. Så. Och det kommer en viktig vändpunkt i konflikten. Och det är i Helleskogen norr om Harakers kyrka den 17 april 1464. Här skrivs historia. Här kommer en dramatisk vändpunkt i kriget. Och här tänkte jag faktiskt läsa lite också. För att det här, anti-möp som den här podden må vara, man kan ändå, det är tråkigt med detaljflyttningar, man kan ändå njuta av en fängslande beskrivning av ett slag. Du vet,
ja,
man känner
krut. Det har jag ingenting emot.
Doften av krutet liksom i näsborrarna. Så här. Du hör svärdkling liksom, somewhere off in the distance.
Hör man en golden one? We are here on the golden one. Glorious one.
Så vi kör på den här beskrivningen. Biskopens, det vill säga Kjetil Karlssons, dalkarar drog full nytta av terrängen och barrikaderade sig bakom bråtar i skogen.
Mm.
Den här geniala ledaren kom på, håller skogen upp, bonjävlar.
Mm.
I förvissning om sin militära överlägsenhet, i synnerhet sitt numerärt starka kavalleri, nonchalerade emellertid Christian både böndernas stridsvilja och deras terrängkunskap. Han slog läger på en slätt utanför skogen och lät soldaterna vila ungefär en timmes tid. Efter att ha uppmanat de sina att beväpna sig och kraftfullt kämpa mot fienden, nu när man hade biskopen runt om hörnet, gav kungen order om anfall. Knäktarna var till en början omöjliga att stoppa. Den första bråten kringgicks eller forcerades, men väl på andra sidan barrikaden möttes Christians soldater av ännu en bråte, och nu måste rytteriet sitta av. En vild kamp, man mot man, utbröt mellan dalkarlar och soldater, men de förra saknade de senares erfarenhet, varför Christian kunde innehösa ännu en seger. Bråten betvingades. Framför knäktarna befann sig nu biskop Kettils huvudstyrka, Kettil kanske man säger.
Mm, ja.
Men samtidigt som de rusade fram för att avsluta slaget upptäckte de att de gått i en fälla. I skydd av skogen hade biskopen hållit armborstskyttar och några kanoner gömda i Christians utsträckta flank. Och nu inleddes en häftig beskjutning rakt in i de chockade knäktarnas led. Kavalleriet kunde inte försvara sig bland bråtare, träd och grenar. Det bästa man kunde göra var att rida tillbaka till Christians reserver för att omgruppera sig. Men det var inte lätt. För det första var det svårt att få hundratals ryttare att i ordnad form vända om och retirera mitt i Helleskogen, omgivna av delvis osynliga fiender som sköt prick på dem med armborst och kanon. För det andra hade dalkararna rusat tillbaka till de bråtar som knäktarna forcerat och återbesatt delar av dessa hinder. Unionsmonarken led stora förluster, och när man till slut nådde öppet fält lät biskop Kjetil sitt eget frälserytteri sätta in slutstöten mot de förvirrade, sårade och utmattade knäktarna. Slaget i Helleskogen, som enligt vadsenadiaret varade i 2 timmar, slutade i katastrof för kung Christian.
Ändå bra jobbat.
Det är coolt, det är nog ganska filmiskt.
Ja, att
det
är så här, verkligen.
There no match! Och så här att han, du vet, man bygger upp det som så här, de bygger stora liksom, ja, barrikader och bråt och bla 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 bla. Och det, man berättar nästan för publiken som att så här, det här är vad det här är, ja, bondetaktik. De bara, det spelar ingen roll, vi är för många, de forcerar det. Och han sitter där triumfatoriskt liksom, de här bönderna, de tror att de har tekniken, de har tagit en annan tid nu. Men det är så här, no, cavalry still rules and it always will. När de väl är inne så bara, nu!
Exakt.
Så dyker det upp massa här, alltså, kanonjärer och armborstskyttar från ingenstans. Och de bara, stå! Nani! Och de bara mejar ner dem, de springer tillbaka. Då har liksom de här dalkararna som de trodde de hade besegrat kanske flytt till och med.
Uh-huh.
Då står de bakom dem, möter dem i nytt bråte. De är helt omringade i en skog.
Omae wa mou shindeiru.
Och det är liksom...
Ja, det är fett. Ja. Det här är en bra historia. Det här är en bra möperi.
Det här är bra möperi.
Ja, det är fint.
Det blir väldigt mycket när
jävla ägda. Och så här, jag kan bara tänka mig kaoset när de försöker vända på sig mitt i en skog med massa hästar och skit. Ja, det är... Ja.
Väldigt fett faktiskt. Det går helt enkelt åt helvete för kung Christian här.
Han, precis som USA i Vietnam, så räknar han inte med bönderna.
Nej, precis. Det är nice. Så,
hallå där bonde, får jag gömma mig
här? Kjetil Karlsson, även känd som Ho Chi Minh.
Onkel Kjett. Nej.
Alltså det kostar honom sjukt mycket rent ekonomiskt här. För att han hade tagit med jävligt mycket trupper helt enkelt. Jävligt mycket. Det är kavalleri generellt, det är kostsamt. Allt går förlorat. Det finns liksom inte så här, vi fick spö, vi fick många skador, utan det blev så här utrensning. Det stora problemet nu han får är att han måste förklara det här för lybeckarna till att börja med. För att lybeckarna är allierade med Danmark under den här perioden, och Christian försöker liksom lugna dem att säga, nej men vi fick vissa förluster, men we're back on our feet, medan han flyr tillbaka in i Stockholm, och de här bönderna bara seger, vi springer runt och tar alla borgare överallt. Han försöker också ljuga för västgötarna, men det är som fortfarande, han kontrollerar den delen av Sverige. Men det är desto svårare, för att de får information.
Bara tittar ut genom fönstret och bara, det är inte, okej.
Och då sitter han där i Stockholm och gör, han sitter och gör liksom planerade utfall. Att han springer ut och försöker driva, du vet, eller lite stöter och driva tillbaka dem där, men det går inte, han skickas in i, han gör... weak attempt på att trycka bort dem liksom. Men långsamt så kväver de honom, tar allting och omringar Stockholm. Mitt i de här dåliga nyheterna, när han sitter där med Ture, så de bara, men gör något Ture, gör någonting. Då kommer det in en liten postis och bara, ert brev från Rom har blivit besvarat. Han bara, finally some good news. Han öppnar den, han har blivit bannlyst. Han har blivit bannlyst och påven i Rom för att han är en djävulens advokat och har fängslat ärkebiskopen. Det går inte så bra. Han har också varit, det här hoppar vi över helt och hållet, men han har varit inblandad i den här konflikten mellan ordensstaten Danzig.
Ja.
Och det stora var väl egentligen att han hade typ allierat sig med ordensstaten i utbyte mot att de ger honom en jävla massa pengar. Men sen så hade han varit med i en förhandlingssituation där de hade förhandlat fram en vapenvila mellan ordensstaten och Danzig, vilket gjorde ordensstaten väldigt förbannade på honom. För det betyder att liksom hans löfte om att ingripa militärt spelar liksom ingen roll typ.
Nej precis, jag lovar att göra, att ingripa militärt och sen direkt gå och försöka mäkla fred med, med fienden liksom.
Och sen då att Danzig var väl nöjda med upplägget till en början, men det var också ganska irriterade. Men när Danzig har kunnat liksom skapa sig lite utrymme, det går bättre för dem i sidandet, då kan deras kapare röra sig närmare dansk sjöfart. Och det här börjar också ske när han sitter fast här i Stockholm.
Nice.
Så att liksom så här, havsförbindelserna blir sämre, handel och bla bla bla.
Så han blir inte bara ihoptryckt från på land. Nej. Utan det är också på,
det betyder ju utöver att det är dåligt handel bla bla bla, så är det liksom att han sitter fast i Stockholm och det inga båtar kan komma. Så det är så här, rats! Han sitter så jävla fast. Och den 24 juni 1464 så tvingas han att överge kronan.
Mm.
Och vem kommer tillbaka då?
Karl Knutsson Bonde.
The man.
Guess who's back.
Det betyder alltså att det här danska gänget här, de är borta i 33 år. För det är först 1497 som Hans den första, Kristian den första son, som när Kristian den första åker Eriksgatan, kröns och allt det där, erkänns som rättmätig arvtagare. Så man tänkte att det var ganska secure nu. Vi ska inte ha ett Kristoffer debakel eller ett Erik debakel. Vi har faktiskt en arvtagare nu som de har erkänt. Men what about att vi bara löser upp hela skiten istället?
Ja.
Men när man blir av med KKB ändå och sturarna, man tar det tur med dem på något sätt liksom, så kommer Hans den första in i bilden igen.
Och det här är efter att KKB dör.
Nu hoppar vi
fram till 1470 typ.
1490 hoppar fram till.
70 dör, just det är 20 60... år efter KKBs död då.
Jag kan säga såhär, nu har vi hoppar väldigt mycket tid. Det är också så att vi kan hoppa så mycket tid så att vi har själva inte perfekt koll vad som händer i Sverige efter KKB. Men vi ska ta Hans ändå här. För att vi ska ta, han är väldigt intimt kopplad med vad som har hänt med Christian.
Yes.
Så är det med det.
Gustav den femte Adolf, kungen!
Ja, Hans den första, kung av Sverige 6 oktober 1497 till augusti 1501, kung av Danmark 21 maj 1481 till 25 februari 1513. Kung av Norge 1483 till 20 februari 1513. Så som ni hör, 12 år tidigare måste han sluta vara svensk kung. Och 16 år senare när han blev kung i Danmark blev han kung i Sverige.
Mm.
Låt oss nu gå in på varför. Pratade lite här i början, vet inte varför han kallas Hans. Ofta kallas han för Hans inom citationstecken. Han kallas för Johan. Jag tror att han kallas för Johan i Danmark och sådär. Men
så ska han välja att kalla honom för Hans.
Ja, antar
det. Det är liksom den här, ja, tjena Hans. Johan, jag heter Johan. Ja, förlåt, jag glömde.
Men i Sverige så borde han ha varit Johan den andra i sådana fall. Men
ja.
Enligt vissa inte helt enkelt. Men han är ju liksom Kalmarunionens, det är ju restaurationen under honom. Kalmarunionen återuppstår ju efter 30 års uppehåll. Så det är ju liksom, that's his thing. Det första då är när han får, det dröjer lite innan han blir kung i, han tar ju över direkt efter att Christian dör.
Mm.
Det dröjer lite i Norge, för att, alltså i Norge har ingen, de har ingen seriös konkurrent om tronen.
Kanske Erik.
Så det är ett interregnum här då.
Ja.
Men det beskrivs som att Norge var, de var determined att liksom visa att vi minsann är självständiga och minsann kan välja precis vem vi vill. Course, men vi väljer Hans.
Men inte för att det, inte för att ni andra gör det, utan för att det är det vi vill. Nu när Erik inte, när han är död så.
Ja. Så då ska de ha ett möte i Halmstad när de ska kröna honom som norsk kung. Det svenska riksrådet är inbjudna och ska dyka upp, men de gör inte det. For unclear reasons, they failed to show up, beskrivs det helt enkelt. Ja, men de beslutar villkoren för hans kungaskap över Norge. Och det man hoppas då att Sverige ska acceptera samma villkor vid ett senare tillfälle. Men det kommer ju dröja. Det är Sten Sture som är rikshövitsman under den här perioden i Sverige.
Han tar över efter KKB.
Ja, och han försöker försvaga honom rent diplomatiskt genom ett samarbete med Ryssland. Och får igång, hetsar fram ett krig mellan Novgorod och Sverige. Som jag vet inte om han deltar i så jävla mycket direkt. Men... Och något som händer att under Kristian så var man på ganska god fot med Hansan under den här perioden.
Mm.
Men någonting som ryssarna gör i det här kriget, det är att de tillfångatar en massa Hansa handelsmän som är verksamma inom Novgorod, och man intar deras städer och liksom börjar push them around lite grann. Och Hansan blir lite orolig över att Hans inte agerar på det här, men Hans börjar liksom, ja, han börjar tappa intresset för att Hansan börjar bli svagare och svagare.
Mm.
Ja, men det finns andra, ja, sjöborna länder som kan börja konkurrera med dem nu, inte minst holländarna, men även en del kungadömen. Så det gör att Hans går in på, han börjar satsa mycket mer på danska handelsmän. Och han börjar, en annan sak han börjar, att han börjar tillsätta en massa icke-frälse som rådgivare, vilket provocerar den danska adeln.
Det här är i Danmark, eller?
Ja. Ja, och han etablerar den danska flottan. Det har inte funnits en flotta som en uppstyrd organisation. Ja. Så det har funnits en stående flotta liksom. Vilket, ja, det är väl ett tecken på hur han liksom, hur Hansan börjar bli mindre och mindre relevant och hur man kan konkurrera med dem till sjöss nu. Så han manövrerar ut dem. Men 1495 så seglar han till Kalmar för att börja förhandla med Sten Sture om att Sverige ska vara en del av Kalmarunionen. Men hans flaggskepp, Gripshunden, alltså,
ja, Griphunden,
ja, börjar brinna och sjunker. Han var inte ombord och överlever, men han kommer inte kunna ta sig fram till Kalmar.
Om man inte var ombord så antar jag att han överlevde.
1497 så erövrar han då istället Sverige våldsamt.
Okay.
Besegrar Sten Sture i slaget vid Rotebro. Och det kan han göra genom att han har vunnit över majoriteten av den svenska adeln. Diplomatiska medel. Bla bla bla. Han kröns till kung och Sten Sture ges the highest position of authority in Sweden below the king. Jag tror han blir någon form av riksövetsman.
Ja. Så han låter Sten Sture ändå vara kvar?
Ja, han lyckas diplomatiskt manövrera över adeln till sin sida. Han underminerar, eller han besegrar som en konsekvens av det Sten Sture militärt, och sen låter han Sten Sture sitta kvar.
Mm.
Allting ser bra ut, Kalmarunionen är tillbaka, baby. Men det kanske roligaste med Hans styre är hur han förlorar. För att det, Det är på en ganska shaky ground allt det här. Det hänger helt enkelt på att de litar på honom, att han är prestigefylld, bla 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 bla. Och då tänker han, bra, nu är allt ordnat, nu ska jag bara erövra en liten liten gallisk by. Det är väldigt mycket en Asterix och Obelix som händer där.
Är det Putsig han går efter?
Nej. I vad som idag är Schleswig-Holstein så fanns det en liten bonde, en sammanslutning av bondebyar som hette Ditmarsken. Det kallas i alla källor för en bonderepublik. Mm. Det var fria bönder som hade någon form av demokrati och som ägde mycket jord gemensamt och sådär. Så det var en del skämt om det kallade för någon form av bondekommunism typ, för att de ägde jorden tillsammans. Så det fanns inga, ja, det fanns väl ingen härskarklass på det sättet så liksom. Men sen vet jag inte, ja, om man vill gå så långt. Men det var i alla fall en demokrati.
Ja.
Så det var ganska progressiv, så demokrati där bönder får vara i fred. Ganska sweet deal för den sena medeltiden.
Det låter verkligen som av alla ställen att kunna bo på som bonde under medeltiden. Det låter ju inte det så dumt.
Och det här är ju möjligt då, alltså som vi känner till då med bondeuppror den här perioden, vill jag näska, men också det här med att fottrupper kan nu med rätt terräng bekämpa tungt kavalleri.
Ja.
Ditmarsken har de här förutsättningarna gånger tusen typ, för att det är liksom ett träsk i ett träsk i det djupaste av träsk.
Mm.
Det är extremt svårt att ta sig in där med, ja, beridet, så de, liksom.
Så de kan vara där och de kan leva i sin så här utopi, kommunistiska bondeutopi, men de kan aldrig gå därifrån. För det är så här...
Man kan ju gå därifrån, men hästar kan ju inte gå in eller något, liksom. Okay. Så...
Ja, marsch är, alltså, det är ju marsch, alltså det är ju...
Marsch.
Marsch, ja, precis. Marsch. Det är ju svamp, det är inte svamp. Swamp, alltså...
Det är träsk.
Träsk.
Det är träsk. Det är dit träsket.
Precis som hela Schleswig.
Ja, alltså Ditmarsken existerar över 100 år. De är ganska...
Som den här republiken alltså.
Ja. Mm. Men Hans har fått nog av det här. Det här trams, den anakronism, det här ska inte finnas. Och i mitten på januari år 1500... Det här är också coolt. Det här, fan! Det kanske finns en film om det. Det borde verkligen finnas filmer. Ja. För att det är coolt. Någonting värt att slåss för. Du kan tänka dig A Simple Man som huvudfigur, bla bla bla.
Också den här lite... Om man vill putsa till det lite grann och liksom bara, men vi kör på att det är bondesocialism. Ändå så här cool grej att slåss för. Ja.
Precis. Och då Hans då, den här ärkekungen över liksom den här, ja, han är liksom, han känner inga nationsgränser, ingen lojalitet, han ska bara ha allt liksom, han är hungrig. För att krossa den här lilla anakronismen så anlitar han Svarta gardet.
Damn.
Och det är alltså då holländska och östfrisiska legosoldater som leds av Thomas Schlentz.
Ursäkta, är ni onda? Nej. Det heter ju bara Svarta gardet.
Och de beskrivs som, jag vet inte, det här är Wikipedia, men de beskrivs som ruthless and violent. Så ja, men, de är bad guys.
Ja, obviously.
Ja. Och han då, Hans, han transporterar dem då från... Ja, han transporterar dem över Elbe, floden Elbe, till nära. Och där då får det svarta gardet själva ta sig nordöst genom Holstein till Ditmarsken. De går på den här långa marschen genom de här träskmarkerna in mot Ditmarsken. Tänk dig någon så här episk jävla theme typ när The Black Guard
marscherar. Man ser någon så här kommer liksom upp från på horisonten liksom.
Tillsammans med sin brorsa Fredrik, en greve. Så Hans tillsammans med Svarta Gardet påbörjar en storskalig kampanj mot Ditmarskarna som leds av Wolf Isebrand. Huvudfiguren i den här filmen heter Wolf. Icebrand, Icefire. Wolf Icefire.
Iceflame.
Ja.
Men vadå, det här är väl han som ledde kampanjen mot...
Nej, Wolf Icefire, han är Ditmarskens ledare.
Ja, okej.
Okay. Svarta gardets ledare är Thomas Schlentz.
Ja, just det.
Och tillsammans, Thomas Schlentz tillsammans med Hans och Hans brorsa Fredde, de börjar marschera in då mot Ditmarsken. Och de kommer med fett mycket man för att göra slut med det här för en gång för alla. Så han marscherar då in med sitt svarta garde. Men Wolf Isebrand har en plan. Vid Hemmingstedt, som är... Ja, Hemmingstedt är en by, men söder om Hemmingstedt så drabbar de här arméerna samman då, som består av Wolf Isebrand med 1 000 till 4 000 bönder på sin sida mot kung Hans Fredrik den första av Danmark, alltså hans brorsa där.
Mm.
Och Thomas Schlentz, och de har på sin sida 4000 legosoldater, 2000 riddare, 1000 artillerister och 5000 commoners, står det här så. Men
det här är vanliga, alltså svarta, vad heter de, svarta gardet
och Danmarks egna trupper,
ja,
liksom.
Ja.
Så det här betyder att de har 12 000 man mot 1 till 4000 man. Och 1 till 4000 man, dumma bonjävlar bara liksom.
Ja.
Ledda av Wolf Icefire. Upptakten till det här då är att anfallarna tar byn Meldorf, sen avancerar de vidare. Och, men de stannas när de avancerar vidare vid en barrikad på vilken det är, ja, bönderna har lyckats få in bysser på något vis. Och där uppehålls de, och då öppnas ett dike, en sluss, vad man nu vill kalla det. Och träskvatten, antar jag, börjar, det blir helt enkelt översvämmat. Så att liksom huvudvägen de har gått längs blir helt förstörd. Det finns ingen väg att gå längs längre. Och allting omvandlas till ytliga, eller då, små sjöar överallt liksom. När de trycks ihop då på en liten smal väg med ingen fast mark under sig. Och vad, men hur bönderna tar sig runt här då, det är dels har de inte så tung rustning och så på sig. Men sen så är det också att de använder, alltså de använder stora pinnar för att hoppa runt med.
Så de hoppar med styltor liksom? Ja, fan vad coolt.
De hoppar runt med styltor över de här dikerna. De flesta soldaterna på Danmarks sida, de mördas inte av fienden, utan de drunknar helt enkelt.
Ja.
Så de hoppar liksom runt på styltor och gör små attacker. Alla tappar balansen och bara drunknar i ett träsk. Hur många av Ditmarskens sida som dog, det vet man inte. Men danskarna och holländarna, de förlorade omkring 7000 man och 1500 blev skadade.
Fucking hell. Två tredjedelar.
De danskarna retirerar helt enkelt, drar sig därifrån, och de skiter i hela grejen. De skulle påtvinga de här bönderna feodalism, köra in dem i deras grovaste. Men de släpper hela projektet. De har förlorat för mycket manna, det har varit för dyrt. Det är inte värt insatsen. De ville bara ha den här lilla träskplätten.
Störde sig bara liksom på att det var liksom en vit fläck på kartan liksom.
Precis. Och de får ge upp. De förlorar. Shit. Bara 7000 man, 1500 blev skadade. Ja, det är väldigt fräckt.
Fan vad coolt. Så att de återigen så vajar hammaren och skäran över
Ditmarsken. Några år till i alla fall.
Ja. Hallå där bonde, får jag gömma mig här? Jag kommer från Saigon med 8 gevär. De har jag snott från en amerikan. Han trodde jag ville skjuta på mitt folk, den fan.
Och det skulle man kunna tycka att det är inget att skämmas över, imponerande kommunistblunder. Men svenskarna tycker att det är något man ska skämmas över. Att man förlorar så jävla mycket prestige. Det här 17 februari år 1500 är det här slaget. Och år 1501 så bestämmer Sverige bara, nej, det här går inte. Så de avsätter honom som kung helt fredligt. De bara, nej,
ja. Nej, det är så jävla tunt, det här går inte.
Vi bryter kontraktet. Nej. Och då blir det, ja, då fortsätter kriget mot, han börjar kriga mot sin stuga igen och bara, ja. No, you made a promise! Och försöker liksom tvinga sig in igen, men det är för sent. Hans dominion över Sverige är helt enkelt slut. Och där slutar han egentligen vara intressant för vår podd, men man kan väldigt fort kanske gå igenom hur det går för han sen då. Han fortsätter slåss mot Sten Sture och hans efterträdare. Och det här betydde friktion mellan danska adeln och hansastäderna. Lite oklart varför. Men ja, Hansan var väl inte intresserad av den här konflikten. Sen så är det faktiskt att de erkänner till slut att ha Hans som kung i princip.
I Sverige?
Men han skulle aldrig få komma in i Stockholm så länge som han levde. Han skulle aldrig få krönas till kung av Sverige. Och han skulle inte få bestämma någonting.
Det här är alltså samma deal som KKB får.
De lät honom ha på sitt visitkort kung av Sverige.
Ja, precis. Ja. Okej. Okay.
Ja, Norge försöker passa på att vi kan också vara självständiga. Med hans son, ja, Christian Tyrann faktiskt, men här prins Christian som var, han var lokal hotshot i Norge, han bara kvävde det. Han bara, nej, 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 nej. Norge försöker vara lillebrorsan som bevisar någonting, han måste hålla dem på pannan medan de vevar. Det går åt helvete. Han har utkämpat sista krig med Sverige och och Lübeck 1510 och år 1512, där det till en början gick åt helvete för Danmark, men de får plötsligt hjälp från de skotska Bartonbröderna, vilket var några pirater.
Fan, vilka pirater det är på den här tiden sen.
För att de gör en offensiv till sjöss, så att ja, det egentligen så återgår egentligen bara de skandinaviska maktrelationerna till status quo.
Ja.
Men Lübeck förlorade väldigt mycket på den här freden. Så, och det kan vara intressant att säga mest bara för att ett av hans stora arv är just det här att Hansan börjar faktiskt tappa betydelse ganska mycket runt Hans.
Hansan har ju förlorat, alltså Hansans toppår har ju gått över, kommit och gått i det här laget.
Ja.
De börjar förlora sin politiska betydelse mer och mer, sin makt.
Mm.
Kommer massa pannkaksätande holländare lite.
Det är lite sad. Det är några saker som är lite intressant om hans död.
Mm.
Han föll av sin häst. Det var så han dog.
Fan, det känns som att det är många sådana gamla kungar som dör av det, på det.
Han begravs i Odense i ett kloster. Och hans fru, drottning Kristina, hon lever resten av sitt liv i Nunnekloster i Odense. Och där då så får hon skulptören Klaus Berg att göra ett så här väldigt prolligt och dyrt begravningskapell åt dem.
Mm-hmm.
Som är något sånt där, som har blivit någon, ja, det klassas som en nationalskatt i Danmark. Det finns en bild på det här, det är väldigt vackert. Jag kan rekommendera lyssnarna att söka på det. The Altarpiece by Klaus Berg now in St. Canute's Cathedral, om man söker på det. Och under den protestantiska reformationen så är det liksom, ja, om ni, folk känner till vad ikonoklastisik. Ja, det är en rörelse, ja, där man ska fuck ikoner liksom. Yes. Man försöker allting som kan vara som typ avbildningar eller som kan se ut som hedniska liksom avgudabilder. Man slår sönder alltihop, men man lyckas rädda den här då. Ja.
Ja.
Det tyckte jag var lite intressant,
ja, det var intressant.
För att reformationen är ganska snart här på då, liksom.
Ja. Men det här har vi ju faktiskt redan kommit in i 1500-talet.
Mm,
det känns ändå ganska stort.
Ja, jag tycker faktiskt. Det Och nästa avsnitt kommer vara Kristian Tyrann.
Yes.
Och efter Kristian Tyrann, då vet väl till och med, ja, den mest lågutbildade av lyssnare.
Till och med jag, innan jag började med att spela in den här Kungpodden, visste vem som kom efter Kristian Tyrann.
Ja, och vi ska väl inte säga för mycket om det nu, men vi har, nej, lite planer på att det blir med Gustav Vasa.
Mm.
Podden kanske tar lite... Men vi kommer nog prata om det lite mer i Kristian Tyrann, som jag tänkt oss. Men podden kommer för det bättre ta någon form av... Upplägget kommer förändras något.
Det kommer hända lite saker.
Mm.
Spännande. Men innan vi gör det så... Vi har faktiskt ett annat avslut idag. För vi har tre olika kungar. Det känns som på gamla goda tiden. Mm. När vi hade liksom, jag tror. Så, jag tänker fråga dig.
Är det Fuck, Marry, Kill igen?
Jag tänker att vi kanske ska tillbaks det älskade inslaget Fuck, Marry,
ja,
Kill.
Ja, som jag tyckte var lite juvenilt. Så vi valde bort det. Men vet du vad, Ante?
Fuck, Marry, Kill.
Fair enough.
Jag vill bara höra den här goa jingen igen. Som jag har saknat lite. Döden ger liv. Fuck, Marry, Kill.
Ska
vi... Fan, nostalgi känns det.
Ska vi fräscha upp minnet här nu då? Mm. Och först ute Kristoffer och Bayern.
Mm.
Kalmar är den bästa tid enligt både Lars-Olof Larsson och Dick Harrison.
Men fet, söp mycket, drog sketna sexistiska vitsar.
Om vi ska tro Karlskrönikan.
Vi får gå på den infon vi har. Och sen så...
Fast jag har ju info om hans liv.
Den infon vi har
I don't know, dude. Han krossar bondeupproret. Han köper ut KKB som kung. Blåser KKB. Har en fett gay-ceremoni i Stockholm. Lyckas aldrig göra sig av med Erik, trots att det går bra. Men
ja, just det.
Liksom bara naturlagarna är men, på Eriks sida.
Jag tänkte säga, till hans försvar så verkar det vara väldigt svårt att göra sig av med Erik.
Jag tycker typ att han verkar vara en ganska torr och professionell kung.
Mm. Men det är för att du inte litar på Karls krönikan.
Ja, men också, alltså, jag säger inte att han är en ballkung. För han verkar vara lite tråkig sådär. Mm. Så han bara, Det finns väl,
ja, just det, han håller inte på med så här sjuka liksom intåg i Sverige så mycket.
Nej, inga så vansinniga prestigeprojekt. Inget sån här...
Han chillar ganska mycket.
Ja,
ja, okej, det är Kristoffer. Sen har vi Christian, ja. KTBs ärkefiende.
Ja, som så här börjar hårt i Sverige och ja, bara liksom så här, we're cool, right? Ja, we're precis cool. Men som sen blir en paranoid Stalin och börjar liksom utrensa alla.
Ja, just det, han blir superparanoid, begår det första blodbadet.
Någonting vi tyvärr glömde nämna, ja, som är jävligt roligt.
Nämnde du fort då?
Ja, det är att... Jag glömde egentligen nämna två saker med honom. Han har den här turnén då i Sverige. Mm. Där han börjar smygbeskatta främst kyrkan. För att han vill ha en retroaktiv återbetalning, ja, av förpantade län. Med motivation att typ att det de har sysslat med är liksom ocker, typ, liksom, vilket, ja, är förbjudet i en kanonisk lag. Han får tillbaka det, bla bla bla. Och det här då är... Alltså han gör ganska så här grova... Ja, han kräver ju väldigt mycket pengar. Och med det vi pratar om, företagsvalsterna, bla bla bla. Mm. Det roligaste är att han avslutar hela den jävla svindlarturnén med att år 1458 så ger han ett pepptak i Uppsala domkyrka. Där han står och pratar om så här Kalmar unionens nödvändighet.
Ja.
Och är så här, we're all in this together. Innan han åker hem med pengarna för att betala Schleswig som han har köpt från sina bröder. Det är väldigt kul.
Ja.
Han är, he är kul. Asshole.
Jag tycker det är kul också att han tänker på den här, okej, nu har vi Schleswig då. Vilka är det som älskar Schleswig? Det är svenskarna, va? Får de betala för Schleswig då? Får ni betala om ni älskar Schleswig så jävla mycket? Schleswig som alltså typ danskarna har, åter om och om igen har krävt svenskarna på man och guld för att kunna erövra.
Jag har nog redan bestämt mig, men vi kan påminna lite om Hans igen då.
Ja.
Han var ju en Disney-filmskurk som vill krossa den fria republiken.
Ja.
Den kommunistiska bonderepubliken.
Yes.
Han dävade på Hansan.
Ja, jag har också redan bestämt mig. Ska vi säga att du säger alla dina och jag säger alla mina, eller ska vi köra en i taget liksom? Så vi kör varsin fuck, varsin Mary, varsin...
Nej, vi kör alla mina, alla dina.
Okej.
Okay. Mm. För att det blir krångligt annars bara. Jag säger så här.
Mm.
Mary.
Mm.
Christopher av Bayern.
Mm.
Han är... Just att han är torr och tråkig och så här reliable.
Jag har en känsla att vi kommer att säga... vi kommer välja samma, ja.
Han är... Alltså han känns som en investering. Han dör ju tidigt, mm, men... Jag vet inte, det kommer vara bra tid med honom i alla fall.
Mm.
Han verkar inte, han är så här, gör inga dumma utspel och sådär liksom.
Nej.
Fuck Christian den förste.
Mm.
För att han, men så att han är så jävla wildcard typ liksom. Mm. Känner att han är lite så här, han det här är en spännande kung.
Ja.
Han är, det finns så sexigt över honom. Och kill Hans, och det är bara en uppenbar, för att han är en skurk.
Ja.
Det framgår så extremt tydligt att han är, jag har sett tillräckligt många Hollywoodfilmer för att förstå att det här är en skurk.
Mm. Jo, precis. Ja, jag hade ju exakt samma.
Så exakt samma
fuck, ja, i princip nästan alltså. Fuck, nej, Christian. Jo, fuck Christian den första, spännande.
Mm.
Han är spännande, lite som du sa, wild card. Han är också så här, han verkar vara en rivig kille liksom.
Mm.
Så här, sån som en riktig fuckboy, alltså en sån här som liksom tror att han själv är så jävla bra. Inte någon man vill spendera sitt liv med, utan det vill, mm, man hellre göra med Christopher Bayern,
mm,
som du sa, redig, lugn. Han har sitter på det torra liksom, han tar hand om det han tar sig an och sånt. Men också verkar också vara så här jävligt god att hänga med. Bara käka på kvällarna, dricka massor och så här, dra fula vitsar, dra så här lite, kanske lite rövarhistorier, kanske så här lite snusk, lite snuskiga,
så alltså, kanske det är liksom, det är inte bara
att det är ett plus. Kul. Jag, ja, tänker att det är ett plus, alltså att han är vad säger man, work hard, play hard.
Om Karlskrona kan stämma också, så är det bara så här, djävulen kom för att hämta hans själ. Och så
det är inte... ganska metal ändå.
Det tänker vi så, positiv spel på allt.
Och då kill på Hans då, för att fuck den killen.
Och för att fucking ditmarsken for life. Exakt, fucker.
Verkligen.
Han tatuerar in någon här ditmarsken vapensköld. Ja, finns.
Fan vad coolt.
Rippa.
Ja. Gött, vad kul att ha med Fuck, Mary, Kill igen. Det var en helt, jag hade inte alls tänkt det faktiskt,
men till det.
Ja, det var kul.
Ja, vi får ju någonting som vi har varit lite dåliga på, så vi kanske ska ta här innan vi tackar alla, så. Mm. Det är ju att chilla.
Chilla.
S-H-I-L-L-A, ja. Alltså bonfånga. Jag vet inte, vi vill ha pengar. Nej, ja. Alltså vi har en Patreon. Vi har en Patreon, den kan man kolla på om man vill.
Får jättegärna gå in, det hjälper oss jättemycket såklart. Jag har ju tänkt att vi, någon gång ska vi väl försöka fixa så att vi kan ha varsin ordentlig mic och ha lite ordentlig inspelningsutrustning och lite bättre ljudisolering och så. Mixerbord vill jag ha, det måste vi ha om vi ska ha två mickar, om vi inte ska spela in på varsin dator. Ja. Och så vidare och så vidare. Sånt här som gör att det, alltså mycket av det som vi vill göra kan vi inte riktigt göra med de medel vi har. Men där kan ni hjälpa till. Gå in på patreon.com/kungpodden.
Ja, slänga in hur mycket ni vill. Det är bra grej.
Får ni jättegärna göra.
Sen så, du har en Twitter.
Jag har en Twitter.
Och en Instagram.
@Eiklund. Och en Instagram. Där kan man gå in och titta på roliga bilder som jag har ritat hela
april. Jag har ju, som jag sa i mitt förra avsnitt, faktiskt berättat att använda min Twitter lite grann. Ja. Så man kan ju titta på det om man vill.
Curse of Dirt heter du.
Ja, vi borde rimligtvis ha gjort ett Twitterkonto åt podden när det här kommer ut.
Ja, med tanke på att vi, det här inte alls spelas in samma dag som
förra avsnittet. Ja, kanske redan kommit.
Så har nog redan kommit vid förra avsnittet. Så nu är det så här. Ja,
skitsamma. Försöker upptala vår scam här. Ja. Men så Twitter kan ni kolla om vi finns på.
Du får ni jättegärna.
Like oss på Facebook. Tipsa era vänner. Dela.
Skriv recensioner på iTunes och sånt där också. Ja. Så nu har vi fan börjat färdigt.
Känns lite patetiskt att chilla så här jävla hårt. Men alla poddar gör det, vi gör inte.
Jag har aldrig talat om det där chilla, för mig låter det bara som du chillar.
Har du inte hört begreppet chill förut? Nej. Det här är helt sjukt. Okej, nu måste lyssnarna höra också, för det här är ett etablerat begrepp. En chill, en S-H-I-L-L. Det var alltså typ, alltså det, när bonfångare kommer och typ så här. Det är ett amerikanskt begrepp, så nu kommer jag prata engelska. Det är därför det inte är cringe. Så här, buy this love potion, guaranteed att få liksom din käresta.
Ja,
och då har du en chill i publiken som egentligen är med på din business och som säger, this man speaks the truth, buy it, it worked for me. Och bara, jag lyssnar på honom.
Det är den som är det här, den blinda tanten på den här tv-gudstjänsten som plötsligt kan se.
Bota. Precis. Det var en chille. Så det är ju inte riktigt det vi gör. Alltså,
nej, det är det inte.
En chille hade varit att vi hade gjort en Vox Pop-intervju.
Då hade vi tagit in en Patreon.
Precis. Men det har blivit, det är ett jävla internet-meme-begrepp.
Jag gillade tanken dock att vi skulle chilla så jävla hårt. Det måste vi också göra.
Ja, då ska vi det
ska ni göra.
Vi vill tacka Julius Guldbog som gör titelkorten till det här programmet.
Skojar aldrig papper på Twitter.
Ja, Julius Guldbog och hans företag Focus Pocus. Kolla upp Julius Guldbog på Twitter. Vi kollar Victor Toversrid som gör jinglarna till det här programmet.
Det är han som är skojar aldrig papper. Jag blandar ihop allting.
Victor Toversrid som gör jinglarna till det här programmet. Kolla in han på Twitter på @skojaraldrigpapi. Kolla in hans företag Winter Active.
Kul spelföretag. Mm. Ja.
Jag vill tacka dig, Ante, för att jag fick den här trevliga studien med dig.
Det har varit jättetrevligt.
Och vi vill tacka lyssnarna. Och stay kunging.
Stay king, bro.
Stay king.
Stay king.
Jag var och såg en gång en härlig konung.
Tag honom ett föränd. Han var en man. Hans likes var helt i skolan.
Coming to King, best not miss.
Jag tror faktiskt inte.
Gustav den 5:e ordern! Det är kungen!